Nu har vi alltså tidigare talat om den judiska kanon och för det andra om Kristi och apostlarnas kanon, och nu är det tredje som återstår. Det är då den kristna kyrkans kanon, och det är ett ganska omfattande avsnitt som jag inte är riktigt färdig med än, men vi kan i alla fall börja på det. Vi vet väl allihop att det råder olika meningar på den här punkten. Den romersk-katolska kyrkan har en större kanon än de protestantiska kyrkorna. Vår kanon är just den som föreligger i våra bibelöversättningar. När det gäller gamla testamentet som vi här nu avhandlar, så är det just de böcker som vi har i våra biblar. Men i den romerska kyrkans biblar så är det ju fler böcker. Förutom de böcker som ingick i den judiska, hebreiska kanon, och också då Jesu apostlarnas kanon som vi har sett, så har man ytterligare 7 böcker plus delar av ytterligare 2 kanoniska. Och det är böcker det gäller, kan ni ju skriva upp. Det är Tobit, det är Judit, det är Visheten, det är Syrak, eller som den kallas, Ecclesiasticus, det är Baruk, det är första och andra Makkabéerboken. Det var 7. Och förutom dessa 7 så är det alltså delar av ytterligare 2. Nämligen vissa kapitel i tillägg till Ester och Daniel. Det är nämligen så att i grekiska och latinska översättningar av Ester och Daniel finns det med en rad tillägg som inte finns med i den hebreiska kanoniska texten. Jag har här framför mig en utgåva gillad och stadfäst av konungen 1921. Av gamla testamentet, de apokryfiska böckerna, det förenade bibelsällskapens edition. Och jag kan ju slå upp här tillägg till Ester och Daniel, sidan 227. Så kan jag bara referera kort här att när det gäller Ester så har alltså den grekiska översättningen först ett rejält tillägg allra först, ett apokryfiskt tillägg innan den kanoniska texten börjar, innan vår Ester, om vi får säga så, börjar. Så finns det där ett kapitel, en inledning, och det är Mordokaios som har en dröm. Och det är alltså ett apokryfiskt avsnitt som kommer där allra först. Och sen därefter så kommer då den kanoniska texten fram till och med 3 kapitlets 13 vers. Sen kommer det ett nytt tillägg som innehåller Artaxerxes brev om att de persiska judarna skulle förgöras. Och därefter fortsätter den kanoniska texten fram till 4:17, och sen kommer ett nytt tillägg som handlar om Mordokaios bön om förskoning för sitt folk. Och sen efter det kommer det ytterligare ett tillägg till 4:17, Esters bön om räddning för sitt folk och om bistånd i sitt eget företag. Därefter så kommer den kanoniska texten in en kort bit igen, och sen till Ester 5:1 så kommer ett tillägg som handlar om Ester träder inför konungen. Och därefter löper den kanoniska texten fram till 8:12, och där kommer ett nytt tillägg som handlar om Artaxerxes skrivelse, varigenom han giver judarna tillstånd till att försvara sig och förordnar om en årlig minnesdag. Och så fortsätter kanonisk text, och sen kommer ett tillägg till 10 vers 3 som innehåller uttydning av Mardokeus dröm och efterskrift. Vi ser alltså att det är före den kanoniska texten och här och där mitt i den kanoniska texten som det finns utvidgningar eller apokryfiska tillägg. Och om Daniel så har vi då ett tillägg som handlar om Susanna. Susanna anklagas falskligen för okyskhet. Hon räddas genom den unge Daniels klokhet. Det är ju ett välkänt, populärt ställe det här. Susanna i badet och Susanna i Babylon. Jag ska inte redogöra för hur Povel Wammer sjunger om Susanna. Efter Susanna så finns det ett stycke om Bel i Babylon. Det handlar om Daniel påvisar för konung Cyrus Bels prästers svek. Dessa avlivas, Bel och hans helgedom förstöras. Och ett tredje avsnitt är draken i Babylon. Daniel förgör draken, han kastas därför i lejongropen men räddas. Och ett fjärde tillägg, ett tillägg som görs till Daniel 3:23, alltså den kanoniska texten 3:23. Det är Azaria bekänner sitt folks och sina egna synder och beder om hjälp. Herrens ängel räddar honom och hans vänner från att förtäras av elden. Och så har vi ett femte stycke, ett femte tillägg om de tre männens lovsång. Det är ett tillägg till det föregående. Ananias, Azarias och Misael lovsjunga Herren för att han frälste dem ur elden. Ja, det där, det ger kort här en uppgifter om vad det är frågan om här. Apokryferna i engelska biblar innehåller dessutom första och andra Esra, vilket är detsamma som tredje och fjärde Esra i Vulgata. Det här problemet har vi talat om förut, hur man benämner dem. Och dessutom finns Manasses bön med där. Och Manasses bön har vi också i den här svenska utgåvan. Manasses bön, det är ett tillägg, står det, till andra krönikeboken 33:12. Syndabekännelse och bön om förlåtelse. Men då ska vara klart för oss att Manasses bön, den finns inte med i romarnas kanon. Den romerska kyrkan har inte med Manasses bön som heliga skrifter. Ja, då ska vi säga något om termerna kanonisk skrift och apokryfisk skrift. De där termerna brukas lite grann med olika innebörd av tidiga kristna författare, av kyrkofäderna. Och det hänger samman med att termen kanon, jag vet inte, det är en term som förekommer om kyrkliga ting överhuvudtaget också. Ni kanske observerade nyligen i tidskriften Biblicum, när det fanns ett referat från Tridentinum, att man delar upp texten i kanones. Det är alltså olika stycken, olika beslut som kyrkan fattar. Om man till exempel säger att vi ska ha det på det här viset i en kyrklig angelägenhet, vi anser att vi ska sprida tidskriften Biblicum, för den är väldigt bra, då skulle man i romersk terminologi kunna säga att det är en kanon. Det är liksom ett kanoniskt beslut. Vi skulle säga att paragraf 3 beslöts att sprida den och den skriften. Beslöts att följande böcker icke skall spridas. Torsten Nilsson, 10 bud eller inga och så vidare. Men i det här språkbruket så talar man då om att det är, ska jag säga, kanones. Det är paragrafer, det är kyrkliga beslut. Och det där har lett till att ordet kanonisk får alltså en liten vidare innebörd också. Det har dels den här strikta innebörden att det är inspirerade böcker. Men det har också den vidare innebörden ibland att det är kanoniska böcker i betydelsen godkända av kyrkan, sådana som vi med gott samvete kan läsa och sprida och rekommendera. Och då är det inte frågan om att det är inspirerade böcker. Vi kan ju i vår tid godkänna och sprida många böcker och säga, den här godkänner vi, den här kan vi lägga på bokbordet, den här kan läsas, den här kan vi rekommendera, den här på stillan anser vi vara mycket bra. Men därmed har vi inte sagt att den är inspirerad av Gud och ofelbar. Så kommer alltså kanoniska böcker också att kunna betyda ungefär kyrkliga böcker, kyrkligt godkända. Idag så använder den katolska kyrkan uttrycket imprimatur. Det är en godkänd bok, den får tryckas och spridas. Därmed har man inte menat att det är en inspirerad bok. Det där är viktigt att känna till, annars så förstår man inte riktigt ibland vad som menas av de gamla kyrkofäderna. Då ska vi se om vi kan hitta några förteckningar, listor eller kataloger över de heliga skrifterna i fornkyrkan och vad de där förteckningarna i så fall vittnar om. Den äldsta förteckningen över gammaltestamentliga böcker, den har biskopen i Sardes, Melitos. Han har gjort den någon gång efter 171 efter Kristus. Det är den enda förteckningen över gammaltestamentliga böcker som vi känner till från det andra århundradet. Och han säger 5 av Mose, och så räknar han upp dem: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Domarboken, Rut, 4 av rikena. Man använder termen i grekiska översättningar, så kallar man första och andra Samuelsboken och första och andra Konungaboken för de 4 rikena. Ibland talar man om de 4 kungarna. Det är alltså termen som förekommer, de 4 kungarikena. Man menar alltså första och andra Samuelsboken och första och andra Konungaboken. Och så är det 2 av krönikböckerna, alltså första och andra krön, Davids salmer, Salomos ordspråk som också är vishet, Predikaren, Höga visan, Job och profeterna, Jesaja, Jeremia, de 12 i en bok, Daniel, Hesekiel, Esra. Ser man en intressant titelföljden här, man sätter Daniel först eftersom han deporteras före Hesekiel, börjar sin verksamhet lite före Hesekiel, och sen tar man Hesekiel och sen tar man Esra, kommer alltså i tidsföljd. Ja, det är vad som står där i den här listan från biskopen Melitos. Det är ett uttryck här som man har diskuterat, och det är det här som vi översatte med som också är vishet. Han säger Salomos ordspråk He Kai Sofia, som också är vishet, Sofia. Det där har tolkats olika. En del har menat att He Kai Sofia betyder att Melitos syftar på den apokryfiska boken Visheten, den som också finns med i den här samlingen. Det är ju en apokryfisk bok som har kommit till förmodligen år 100 ungefär före Kristus i Alexandria. Någon av de alexandrinska judarna som har skrivit den. Men den lägger sina ord i Salomos mun. Green, han menar att översättningen bör vara Salomos ordspråk som också är vishet. Det vill säga att Sofia är ett annat namn på ordspråksboken. Klagovisorna finns inte med i den här uppräkningen. Men det är förmodligen därför att den räknades som en del av Jeremia. Nehemja nämns inte heller separat, men det beror ju på att Nehemja hör ihop med Esra. Men Ester då? Varför nämns inte Ester? Ja, somliga har menat att det är genom ett förbeseende, det är ett slarv, antingen av Melito själv eller av senare avskrivare, som när de skrev av Melitos lista tappade bort Ester. Men det är knappast troligt, av det skälet att Ester saknas också i en del andra förteckningar. Det finns de som tror att Ester inkluderades i Esra, i Esra Nehemja, alltså de böcker som hör till samma tidsperiod. Men det finns inget bevis för det. Andra tror att Ester har utelämnats därför att judarna diskuterar Ester och riktigheten och lämpligheten av att bruka Esters bok. Det kan också vara så att Melito har blivit lurad av den omständigheten att den grekiska översättningen av Ester börjar med ett apokryfiskt, icke-kanoniskt avsnitt som vi nyss visade. När han hade ju de grekiska översättningarna här, och när han slår upp Ester så börjar det ju med icke-kanonisk text. Och av detta kan han kanske ha trott eller menat att därmed är det frågan om en icke-kanonisk skrift. Kanske trodde att hela boken därmed var apokryfisk. Hur som helst så kan vi observera att Melitos lista på gammaltestamentliga böcker inte innehåller någon enda apokryfisk bok. Inte någon enda av de böcker som den romerska kyrkan senare menar vara kanoniska. Kanonisk. Det här sa vi var den enda listan eller förteckningen på kanoniska böcker från det andra århundradet. Men det är inte det enda vittnesbördet som är relevant i sammanhanget. Det finns andra vittnesbörd om att samma kanon förelåg i andra delar av den östra kyrkan på den här tiden. Vi har Justinus martyren, som led martyrdöden för sin tro 164 efter Kristus. Han föddes i Palestina och efter sin omvändelse bodde han främst i Rom, men han reste ju vitt och brett och han skrev mycket. Han citerar fritt och ofta från de kanoniska böckerna, men han citerar inte de apokryfiska. Han brukar inte dem. Det är ju ett indirekt vittnesbörd. Och ännu starkare är ju den omständigheten att när han är i strid och kontrovers med juden Tryfo i Efesus. En strid som gällde skillnaden eller skillnaderna mellan judar och kristna. Och han ger sig in på en mycket utförlig diskussion med denne jude om vad som är skillnaderna. Så sägs ingenting om någon skillnad när det gäller kanon. Det är ett ganska starkt vittnesbörd. När man nu diskuterar olikheter mellan judar och kristna utförligt, så hade man ju varit tvungen att säga något om att man har en olika kanon, om det nu hade varit så. Men man hade ju samma kanon precis, så det var inte där skillnaden låg mellan judar och kristna. Vi kan också nämna om att den gamla syriska översättningen av Gamla testamentet inte från början har med några översättningar av icke-kanoniska böcker. Det är först senare som också en del apokryfer blir översatta till syriska. Ja, det var lite grann om det andra århundradet. Nu går vi steg för steg framåt i tiden och ska då säga någonting om det tredje århundradet. Jag hoppas ni förstår vad jag menar när jag säger tredje århundradet. Det blir alltså från år 200 till 299. Det är detsamma som det tredje århundradet. Ja, då finner vi en annan lista på heliga böcker hos Origenes, han som ju var den lärdaste av de grekiska fäderna. Han hade fått sin lärdom i Alexandria. Han dog i Tyros i Palestina 254 efter Kristus vid 68 års ålder. Ja, allt det här vet ni ju, så det behöver jag inte säga. Också i hans fall är det Eusebius som har bevarat hans lista över heliga böcker. Eusebius har med det i sin kyrkohistoria, den sjätte boken, stycke 25. Liksom Josefus räknar Origenes med 22 böcker. Och sedan han har namngivit dem både på hebreiska och grekiska, så tillägger han, och vid sidan av dessa, det vill säga utan att vara en del av kanon, finns Makkabeerböckerna. I den här listan av Origenes finns inte de mindre profeterna med, de 12. Men det är uppenbart att det beror inte på att Origenes inte räknar de 12 som kanoniska. Det måste han göra, för att han säger ju 22. Och i och med att det 12 här inte är med, så blir det 21. Utan det är uppenbart att det beror på en slarvig avskrivare som har tappat bort det 12 när han skrev av Origenes lista. Och i gamla latinska översättningar av Origenes text, där finns det 12 med. Men Origenes, han inkluderar i Jeremias bok klagovisorna och hans brev. Klagovisorna och hans brev. Och somliga har då trott att det här uttrycket Jeremias brev, eller hans brev, det avser kanske ett visst avsnitt inom Jeremia-boken, nämligen Jeremia 27 till och med 29. Men det kan ju också tänkas att han menar den apokryfiska skrift som Vulgata har bevarat som sista kapitlet i Baruks bok. Och då vet ni vilket kapitel det måste vara, eftersom Baruk har 6 kapitel. Så Jeremias brev och Baruk 6, det är samma sak. I så fall har Origenes trott att detta brev var ett äkta Jeremia-brev. Han har alltså haft den stora respekten för profeten Jeremia, att allt det som man är övertygad om härstammar från profeten, det måste vi naturligtvis ha med. Och då har han ju med Jeremias bok förstås, och han har med klagovisorna. Men han har också trott att det här apokryfiska Jeremias brevet som finns med i Baruk kapitel 6, att också det är en äkta text från profeten Jeremia. Vi har ingen ytterligare förteckning från det tredje århundradet, men vi har något som är av samma värde, nämligen hos Tertullianus, den första latinske kyrkofadern vars skrifter har bevarats. Han säger att Gamla testamentets böckers antal är 24. Och han finner en symbolisk anspelning i talet 24. Nämligen en anspelning på det 24 äldste som omtalas i Uppenbarelseboken. De 24 äldste runt tronen. Och de 24 vingarna på de 4 levande väsendena som omtalas i Uppenbarelseboken. Vi vet ju också att 24 är talet för judarnas kanon i Talmud. Det är många andra gamla förteckningar som avser just den hebreiska judiska kanon. Så vi kan dra den slutsatsen att Tertullianus med dessa 24 böcker avser just den judiska kanon. Och han har alltså inte något utrymme för de apokryfiska böckerna som kanoniska. Då går vi in i nästa århundrade. In på det fjärde århundradet. Och då finner vi mera talrika vittnesbörd. Vi kan tala om en så kallad kanon i Laodicea. Om denna så kallade kanon säger Westcott: ett beslut fattades angående de heliga böckerna vid synoden i Laodicea, en liten samling av präster från delar av Lydien och Frygien som hölls cirka 363 efter Kristus. Efter olika kyrkotuktsfrågor lyder den sista kanon. Salmer komponerade av privata personer får inte läsas i kyrkan, inte heller böcker som inte tillhör kanon, utan endast Nya och Gamla testamentets kanoniska böcker. Till detta beslut i tryckta utgåvor av kanones av de olika besluten och i de flesta handskrifterna är tillfogat en lista på de heliga skrifterna, en lista som är absolut identisk med Cyrillus lista, förutom när det gäller Esters och Jobs placering och att Baruk och Jeremias brev är med. Men, fortsätter Westcott, denna lista är utan tvekan ett senare tillägg. Den finns inte med i goda grekiska handskrifter, i 2 syriska översättningar, i handskriftsform från 5:e och 6:e århundradet och i en, eller från 5- och 600-talet rättare sagt, och i en av de kompletta latinska översättningarna från det här mötet, likaså inte heller i de äldsta samlingarna av dessa kanones. Det här säger Westcott i sin bok The Bible in the Church, 1866, sidan 170. Det var om den så kallade kanon i Laodicea. Men det finns förteckningar som utan tvekan är äkta från fem olika kyrkofäder inom den grekiska eller orientaliska kyrkan. Jag ska räkna upp dem. Det gäller Athanasius av Alexandria, Cyrillus av Jerusalem, Epifanius av, jag vet inte vad den här staden på Cypern heter, jag antar att det är Salamis. Salamis på Cypern. Och Amphilochius av Iconium i Mindre Asien. Och Gregorius av Nazians i Kappadokien. Gregorius av Nazians, han bodde ju en kort tid i Konstantinopel och blev också utsedd till Konstantinopels patriark. Till dessa fem kan läggas två till. Basilius den store av Kappadokien och Chrysostomos, den store predikanten och patriarken i Konstantinopel. De här två sista, Basilius den store och Chrysostomos, de har inte lämnat efter sig några förteckningar i formell mening, men de har gjort uttalanden som är likvärdiga med sådana förteckningar och som klargör vilken kanon de omfattade. Den förre säger att Gamla testamentets böcker var 22. Han räknar alltså precis som Josefus och Origenes. Och den senare säger: alla Gamla testamentets böcker skrevs ursprungligen på hebreiska, som vi alla bekänner. Det gör det klart att han följde den hebreiska kanon. Förutom de här vittnesbörden från grekiskt orientaliskt håll, från den grekiska orientaliska kyrkan, kan vi lägga tre till från den latinska kyrkan, den västliga kyrkan. Det är Hilarius av Poitiers i Frankrike. Det är någon som jag aldrig har mött tidigare, Ruffin. Jag har aldrig läst om honom. Ruffin av Aquileia från Italien. Och Hieronymus, den läraste mannen på den tiden. Alla dessa har lämnat förteckningar över GT:s böcker efter sig. Och nu ska vi se lite grann på de här förteckningarna då. Av de här förteckningarna som finns så saknas Ester i två av dem. I den av Gregorius av Nazians och den av Athanasius. Vi har redan tidigare sett att Melito också saknade Ester. Athanasius, han räknar Ester till och med till de icke-kanoniska böckerna och säger att, citat, den börjar med Mordokajs dröm. Och som ni såg här förut, det är alltså början av det apokryfiska tillägget. Ester alltså i den grekiska apokryfiska utformningen börjar ju med Mordokajs dröm. Det där kan ju vara en antydan om att Ester har förlorat kanoniskt anseende till följd av den grekiska översättningen, som har ett apokryfiskt inslag redan i början. Och Medan ju den judiska kanon har ju inte med några apokryfiska inslag, utan det är just den Ester som vi har, och det är självklart att det är en kanonisk bok, även om enskilda judar diskuterade en del omständigheter med Ester. Tyckte inte att boken var tillräckligt from och nämnde inte Guds namn och sådana saker. Men Ester finns alltså inte med här, och det kan bero på att genom det apokryfiska tillägget redan i början så fick Ester en apokryfisk stämpel över sig. Det är också intressant att notera att Athanasius säger att Ester är kanonisk bland hebreerna, och liksom Rut räknas som en bok med domarboken, lika så Ester med någon annan bok. Det är alltså ett citat från Athanasius. Han säger, det är svårt att översätta det här, det låter inte så bra. Ester är kanonisk bland hebreerna, och liksom Rut räknas som en bok med domarboken, lika så räknas Ester som en bok med någon annan bok. Men han talar inte om vilken annan, om det var med Esra eller vad det är. Det är ändå intressant. Det tyder ju ytterligare på det jag sa nyss, att det är den här omständigheten att Ester i grekisk utformning har fått så många apokryfiska tillägg att den har blivit suspekt. Hilarius, han säger i sin lista på det stället där han bara borde säga Jeremia, där säger han Jeremia och brevet. Och Athanasius och Cyrillus har på det stället Jeremia, Baruk och brevet. Nu vet vi ju att Jeremia, själva boken, Jeremias bok, handlar ju mycket om just Baruk och också om det här brevet. Och det måste väl ha varit det som har gjort att man har trott att Baruks bok respektive brevet som finns som kapitel 6 i Baruks bok i den latinska utgåvan, att det också är från Jeremia. Förmodligen räknar de med det. Men det här är de enda undantagen som finns. I övrigt så har alla de här förteckningarna från de här olika personerna som vi räknade upp precis de böcker som finns i den hebreiska kanon. Och vi kan alltså sammanfatta och säga att kyrkan under de fyra första århundradena, såväl den grekiska som den latinska, såväl den östra som den västra, kyrkan såväl i mindre Asien som i Syrien, som i Palestina, Alexandria, på Cypern, i Konstantinopel, i Kartago, i Italien och Frankrike, vittnar till förmån för samma kanon. Just den kanon som förelåg bland judarna, just den kanon som vår Herre och hans apostlar utgår ifrån och erkänner och sanktionerar. Just den kanon som de protestantiska kyrkorna nu omfattar. Man får säga att den romerska kyrkan har vissa problem att vetenskapligt historiskt motivera sin utvidgade kanon. Det var ju först i samband med motreformationen, Tridentinum, som den romerska kyrkan här officiellt fastställer denna större kanon. Dessförinnan hade man inte fattat beslut i den frågan. Och den teolog som dominerar motreformationen och Tridentinum, är det någon som vet vad han hette? Ni kommer på det om jag nämner det, Bellarmin. Han hävdar i skriften De Verbo Dei, del 1, stycke 10, att de ovannämnda fäderna som vi här har citerat, de tog miste, säger han, men det är ursäktligt eftersom kyrkan ännu inte hade fällt något formellt avgörande med avseende på kanons omfattning vid ett allmänt koncilium. Det där är ju ganska betecknande utsaga för den romerska synen. Alltså att det är kyrkan som bestämmer vilka böcker som ska räknas som heliga skrifter. Det är alltså inte så att kyrkan har fått ta emot heliga skrifter som Gud har bestämt som heliga skrifter, som Gud genom det ursprung han har givit dessa skrifter har gjort till heliga skrifter redan från början. Utan här är kyrkan den som avgör och lyfter upp vissa skrifter till kanonisk nivå. Man bör också ha klart i att den diskussion som Luther för i de här styckena ska ju också ses mot den här bakgrunden att det förekommer en diskussion. Och det är ju ganska fantastiskt att Luther har formulerat sig så korrekt om de gammaltestamentliga apokryferna. Han säger att de är inte likvärdiga med de kanoniska böckerna, men dock nyttiga att läsa. Det är ju exakt vad det rent historiskt är frågan om. De är inte likvärdiga med de kanoniska böckerna, men de är nyttiga att läsa. Ja, tror ni att det är, timmen är slut? Jag har ju faktiskt inte alls hunnit så mycket som jag hade trott här. Jag trodde inte papperna skulle räcka. Jag kanske har talat så sakta för att dryga ut det här. Jag ska se om jag kan sätta punkt här om ni så önskar, eller om jag måste ta ett stycke till här i materialet. Kanske ska sätta punkt här. Det går ganska bra att göra det, tror jag. Så fortsätter vi sen. Senare.